Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis på plattformen Podplay. Belleville är ett område som sträcker sig över 4 distrikt i Paris. Byggnaderna är prydda med färgglad graffiti. Toner från gatumusikanter sträcker sig över kvarteren. Och den ljuvliga lukten av kinamat från Chinatown hänger i luften. Belleville betyder vacker stad på franska. Den 4 april 2017 ska stämningen i Belleville komma att förändras. Stämningen i Paris, i hela Frankrike. En kvinna kastas ut från sin balkong och faller mot sin död. Detta kommer att leda till debatter om antisemitism, mörkläggning av media, cannabisanvändning och det franska rättssystemet. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Dagens avsnitt är skrivet av Elsa Sandin. Jag vill varna för grovt innehåll. Det är en tidig morgon, tisdagen den 4 april 2017. 65-åriga, pensionerade doktorn och förskolläraren Sara Halimi ligger och sover tungt i sin säng i Belleville, Paris. Hon är helt ovetande som att en man är på väg att klättra in genom hennes balkong. En balkong som ligger på 3:e våningen. Mannen har ett tydligt mål. För att ta sig in till Sara har han först tagit sig in hos Saras grannar. Grannarna har blivit förskräckta av mannens beteende och gömt sig i ett sovrum. När han gjort entré hos grannarna har han sedan klättrat ut på fasaden för att ta sig till Sara. Mannen lyckas ta sig upp på Saras balkong. Han fortsätter in genom hennes lägenhet. Sen går han in i Saras sovrum och slår till henne med en telefon. Hon vaknar och får syn på mannen. Hon skriker. Mannen fortsätter att slå henne, denna gång med knogarna. Han slår och slår medan han skriker satan. 10, 20, 30 minuter går och Sara skriker och kämpar emot. Mannen fortsätter att misshandla henne. Han drar ut henne på balkongen och tar ett strypgrepp om hennes hals. Han skriker åt henne att hon ska ta sitt liv. Han fortsätter att kalla henne för satan. Sen kastar han ut henne från balkongen. 3 våningar ovanför marken. Jag dödade grannskapet, satan, ropar han efter att Saras livlösa kropp landat på marken, nedanför. Mannen klättrar nu tillbaka till grannlägenheten. Hela familjen har låst in sig i sovrummet. De är rädda. Han går in i deras vardagsrum. Familjen hör hur mannen sätter sig och ber. Familjen hade ringt polisen då mannen gjort inbrott hos dem. Därefter hade de återigen ringt polisen när de hört skrik från balkongen. Vem var den här mannen? Och vad gjorde han i deras lägenhet? Polisen ska anlända till lägenhetskomplexet redan innan Sara kastades ut från balkongen. Men inte ingripit i väntan på förstärkning. Detta medan samtalen haglar in från vittnesmål om en skrikande kvinna och en hotfull man. Polisen tror först att det handlar om 2 skilda händelser. Den ena är inbrottet i familjens hem, där de tror att familjen är tagna som gisslan. Den andra händelsen tror man rör sig om våld i hemmet, mellan ett par. En timme senare anländer ambulanspersonal till platsen. Sara Halimi dödsförklaras. Ja, så polisen tänker alltså att det är 2 separata händelser som utspelar sig på platsen. Den här grannfamiljen har ju ringt polisen under 2 tillfällen. Dels då mannen bröt sig in i lägenheten och dels när de hörde Sara skrika under misshandeln. Och polisen är som sagt på plats när Sara faller ner mot marken. Polisen avvaktar med att ingripa då man ansåg att det behövdes förstärkning. Det är lite utav en oklar tidslinje, men slutligen så grips mannen och han identifieras som 27-åriga Kobili Traor. Kobili bor sporadiskt med sin familj på andra våningen i samma lägenhetskomplex som Sara. Kobili är ett av 6 barn och familjen består av Kobili, hans mamma, styvfar, äldre bror och 3 systrar. Kobili är född i Paris. Barndomen ska inte ha varit lätt. Han byter skola ofta och slutar studera vid 16 års ålder då han hamnar bland kriminella umgängen. Han är dömd för ett flertal brott, bland annat våld, stöld, användning av eller handel med narkotika, bärande av vapen och mer därtill. År 2015, efter att Kobili avtjänat 6 års fängelsestraff, så har han inte direkt någon sysselsättning. Människor i hans omgivning har beskrivit hur han mest tillbringar sina dagar utomhus eller med att göra i princip ingenting. Kobili ska ha konsumerat mycket cannabis och några dagar före mordet på Sara har hans familj beskrivit det som att han inte är i sitt normala tillstånd. Den 3 april, dagen innan Saras död, beter sig Kobili märkligt. Han lämnar lägenheten för att ta sig 200 meter till moskén Omar. Några poliser märker hans beteende och observerar honom medan han går vidare mot moskén. Väl vid moskén pratar han med en man som arbetar där. Kobili säger att han tror att hans styvfar vill förgifta eller förhäxa honom. Men vad var det egentligen som hände den där morgonen, den 4 april 2017, och dagarna efter? Klockan är 3 på morgonen när Kobili lämnar en väns lägenhet i pyjamasbyxor och sneakers i handen. Vännen beskriver i efterhand hur Kobili betedde sig läskigt och var barfota, spänd, med en konstig blick. Kobili promenerar barfota mot sitt hem. Han har i efterhand beskrivit hur han känt sig förföljd av en demon. Kobili ringer på oss grannfamiljen. Familjen Diara. Familjen är vänner till Kobili och hans familj. Och därför släpper de in honom. Men snabbt inser familjen att Kobili inte beter sig som vanligt. De beskriver honom som nervös och aggressiv. Han insisterar på att få deras nycklar så att han kan låsa ytterdörren. Han säger att döden kommer att ske innan han går in i vardagsrummet och reciterar verser från Koranen. Familjen blir panikslagna och barrikaderar sig i sovrummet medan de ringer polisen. Klockan är 4:22 på morgonen. Grannarna hör hur Kobili ber in i vardagsrummet. Ett team på 3 poliser anländer till lägenhetskomplexet klockan 4:25, kort efter att familjen har ringt. De står utanför familjens dörr, men bestämmer sig för att inte ingripa, eftersom att de är osäkra på vad det är som sker. Lägenhetskomplexet har en innergård med 2 byggnader som gränsar till varandra. Familjen Diaras lägenhet gränsar till Saras. Och i sin tur gränsar familjens balkong även till Kobilis. Kobili går ut på familjen Diaras balkong och klättrar sedan till Saras balkong, där han bryter sig in och väcker henne och misshandlar henne. En granne väcks av skriken och ringer polisen runt 4:45 på morgonen. Hon beskriver hur en kvinna ligger på marken nedanför, till synes påkörd. Efter att Kobili ropat att han, citat, dödat Satan och dödat demonen, slut citat, klättrar han tillbaka till familjen Diaras balkong, in i vardagsrummet. Det är först då som den första gruppen poliser, tillsammans med ytterligare 15 kollegor, ingriper. Klockan är då 5:35. Över en timme har gått sedan första larmsamtalet. När Kobili anhålls av polisen gör han inget motstånd. Han erkänner att han ska ha vetat om att Sara var den enda judinnan som bodde i byggnaden och att hon har bott där i många år. Men Kobili framhåller att han inte är antisemit. Och att, citat,
det kunde ha hänt vem som helst,
slutcitat. Kobili omhändertas av polisen. Analys av hans blod avslöjar en stor mängd cannabis. Senare samma dag så skadar han två poliser när de försöker lugna ner honom. Rättsläkaren anser att Kobilis psykiatriska tillstånd gör honom oförmögen att vara i häktet. Och han förs därför till ett sjukhus och sedan till en psykiatrisk anläggning. Efter mordet inleds en förundersökning om uppsåtligt mord, där riksåklagaren Molins ansvarar för utredningen. Tre dagar senare, den 7 april 2017, förklarar Molins att mordet på Sara inte kan klassas som antisemitiskt. Under tiden som utredningen pågår reagerar allmänheten både i Frankrike och jorden runt starkt på mordet. Den 9 april 2017 anordnas en demonstration med närmare 2000 deltagare till minne av Sara, där många anklagar den franska regeringen och fransk media för mörkläggning av mordet. Ja, det som gör det här fallet så komplicerat är den hela tiden pågående debatten om huruvida mordet på Sara var en antisemitisk handling. Men inte bara det. En annan fråga är också om Kobili ska betraktas som icke-straffrättsligt ansvarig på grund av en psykos, eventuellt utlöst av hans omfattande cannabisanvändning. Den 12 juli 2017, 3 månader efter mordet, åtalas Kobili för avsiktligt mord på Sara samt för att ha hållit grannfamiljen Diara som gisslan. En arresteringsorder utfärdas, men på grund av hans psykiatriska tillstånd så placeras han istället då på en psykiatrisk avdelning. Och i september 2017 så beskriver åklagaren officiellt mordet som ett antisemitiskt brott. Men allt det här ska komma att förändras och hela fallet fortsätter väcka debatter och diskussioner både hos allmänheten och inom rättsväsendet. Den 6 juli 2018 kommer rapporter från Kobilis psykiatriska undersökning. Sedan april 2018 har det publicerats rapporter som diskuterar huruvida Kobili kan anses ansvarig för mordet eller inte. Slutsatsen av den senaste rapporten är att Kobili inte kan anses ansvarig på grund av hans psykosliknande omdöme under tiden för mordet. Experter menar att nivån av cannabis i Kobilis blod under mordnatten är måttlig, men hans vanföreställningar kvarstod långt efter att berusningen upphörde. Slutsatsen är alltså att Kobili genomgått en psykotisk episod under en längre tid som förvärrats av drogerna, men som betyder att han inte var fullt medveten om sina handlingar och därför inte kan dömas för mordet. Det var inte bara den psykiatriska bedömningen som talade sin historia. Det var även hans familj, grannarna och hans vänner. Ingen hade tidigare sett honom bete sig så förut. Aldrig någonsin. 4 dagar efter mordet hörs Kobili för första gången av den utredande domaren. Under detta möte erkänner han att han har mördat Sara, men han förnekar ett antisemitiskt motiv. Han säger, citat,
det kändes som att jag var besatt. Jag kände mig övertygad av en yttre kraft, en demonisk kraft.
Slutcitat. I mars 2019 kommer en ny rapport som återigen beskriver att Kobili under tiden för mordet led av en akut vanföreställning, vilket ledde till att han inte hade förmågan att skilja fantasi från verklighet och alltså inte var medveten om vad han gjorde. I juni 2019 begär åklagarmyndigheten i Paris trots experternas utlåtanden om Kobilis psykotiska period, att han ska höras för mord av antisemitisk karaktär. Den aktuella domstolen har behörighet att döma personer som begått de mest grova brotten, med fängelse som uppgår till mellan 10 år och livstid. Domstolen består av 3 professionella domare och 6 jurymedlemmar. I juli 2019, endast en månad efter att åklagarmyndigheten begärt att Kobili ska höras, beslutar en undersökningsdomare att Kobili sannolikt inte är straffrättsligt ansvarig eftersom hans kraftiga cannabisanvändning hade försatt honom i ett tillstånd av tillfällig psykos. Tiden går och i slutet av 2019 godkänns undersökningsdomarens begäran om att Kobili inte bör anses vara straffrättsligt ansvarig till mordet av hovrätten i Paris. På grund av pandemin under 2020 dröjer den slutgiltiga domen. Men så i april 2021, 4 år efter Saras död, kommer den. Kobili kan inte anses vara ansvarig för mordet på Sara, vilket även fastställs av Frankrikes högsta domstol. Kobili beordras sjukhusvistelse med säkerhetsåtgärder i 20 år. Ja, det här fallet har skapat en djup splittring i både den franska offentligheten och rättsväsendet där olika perspektiv på ett sätt kolliderar. De som försvarar domstolens beslut påpekar att Kobili faktiskt genomgått flera psykiatriska utvärderingar där experter enigt slog fast att han led av en allvarlig psykos vid mordtillfället. Och som sagt, enligt dessa experter hade han då tillfälligt förlorat all verklighetsförankring och kunde därför inte hålla straffrättsligt ansvarig. Anhängare av detta perspektiv menar att rättsstaten måste följa principerna för otillräknelighet oavsett hur fruktansvärd gärningen är. Man menar att om man inte kan lita på de här besluten som har kommit från experter och domstolen, vad tror man på då? Den andra sidan, kritiker av beslutet, menar dock att domstolen ignorerade det tydliga antisemitiska motivet bakom mordet. Kritiken anser att det är orimligt att han undgår rättsliga påföljder när han aktivt valde att röka stora mängder cannabis. En handling som enligt dem borde innebära ett eget ansvar. Fallet Sara Halimi väckte starka reaktioner, särskilt inom den judiska gemenskapen som såg beslutet att inte ställa Kobili inför rätta som en förnekelse av rättvisa. Protester hölls i flera franska städer och internationellt, där tusentals människor krävde rättvisa för Sara. Domstolen som fastslog att Kobili begick mordet under ett så kallat förvirrande anfall, orsakat av en psykos, ledde till omfattande kritik, även från Frankrikes president, Emmanuel Macron. I en intervju med Le Figaro sa Macron, citat:
"Att besluta sig för att ta droger och sedan bli galen borde enligt min uppfattning inte ta bort ditt straffrättsliga ansvar."
Slutcitat. Han betonade att även om Frankrike inte dömer personer som lider av psykisk sjukdom, bör självförvållande påverkan av droger inte utgöra en ursäkt för att undvika rättsligt ansvar. Fallet utlöste också kritik mot mediernas bevakning, särskilt kring det faktum att Kobili reciterade verser ur Koranen både före och efter mordet. Många menade att detta inte fått tillräcklig uppmärksamhet i den franska pressen. I januari 2022 släpptes en parlamentarisk rapport på 67 000 ord om händelsen. Rapporten konstaterade att varken polisen, det psykiatriska sjukhuset eller domstolsväsendet hade agerat olämpligt i fallet. Judiska organisationer och flera medier fördömde rapporten kraftigt och menade att den var en bortförklaring. Som en direkt följd av fallet uppmanade Emmanuel Macron, justitieministern, att så snart som möjligt lägga fram en lagändring. Målet var att säkerställa att självförvållad drogpåverkan inte längre skulle kunna användas som grund för strafffrihet vid allvarliga brott. Detta ledde till den lag som antogs i december 2021. Den nya lagen innebär att en person som begår ett brott under påverkan av droger eller alkohol, även om substansen orsakar en psykos eller ett förvirrat anfall, fortfarande kan hållas straffrättsligt ansvarig. Lagändringen var ett direkt svar på den kritik som riktades mot det franska rättssystemet, där många ansåg att lagen möjliggjorde strafffrihet för våldsamma brott. Men den nya lagen har fått mycket kritik. Kritiken handlar om att den riskerar att slå fel när det gäller personer med allvarliga psykiska sjukdomar, exempelvis bipolär sjukdom eller schizofreni. Dessa sjukdomar kan leda till att en person tappar verklighetsförankringen och får psykotiska episoder där de inte förstår konsekvenserna av sina handlingar. Många personer med dessa diagnoser behandlas med medicin, men vissa kan av olika skäl sluta ta sin medicin, exempelvis för att de tror att de är friska, för att de upplever svåra biverkningar eller på grund av bristande sjukdomsinsikt, vilket är vanligt vid schizofreni. När en sådan person hamnar i en obehandlad psykos och begår ett brott uppstår frågan: kan personen anses vara juridiskt ansvarig? Den nya lagen som infördes efter fallet innebär att någon som medvetet försätter sig i ett psykotiskt tillstånd genom droger eller alkohol fortfarande kan hållas ansvariga för sina handlingar. Kritiker menar dock att lagen även kan tolkas som att en person med schizofreni eller bipolär sjukdom som frivilligt avbryter sin medicinering också kan hållas ansvarig för brottet de begår under en psykotisk episod. Det skulle i sådana fall innebära att vissa psykiskt sjuka individer inte längre kan åberopa otillräknelighet, även om de faktiskt saknar verklighetsuppfattning vid brottstillfället. Det här var allt för dagens avsnitt. Manusförfattare Elsa Sandin. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av